Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Buongiorno.
Buongiorno.
Ciao bella.
God morgon.
Typ, säg inte morgon. Klockan är i och för sig fem. Vad fan har ni gjort idag, gubbar?
Jag har precis vaknat från en powernap, så jag kan också säga god morgon. Det är okej, Pablo.
Ja, men jag också. Jag näpar lite faktiskt.
Och vi har alla näpat. Fan vad gött. Lite siesta.
Men jag får alltid, så här, näpa, jag får alltså lite huvudvärk. Eller så här, semihuvudvärk när man har sovit lite på dagen typ.
Jaså?
Märkligt.
Något konstigt, men...
Gjorde papp eller?
Kan vara. Come on, man. And with the
local DBC news. Gött att vara tillbaka, Pablo.
Det är kul att vara tillbaka efter några månader out.
Vi har försökt få till det här flera veckor, men det är svårt med schema och barn och paddel och allt möjligt.
Det... Ja, det är fan fullt ös här varje vecka faktiskt, så att det... Och sen är det inte alla vi kan ju alltid olika tider liksom. Det är ju det som är.
Ja, men exakt.
Men jag är hemma, jag ligger på soffan och kollar på lite VPT från Portugal.
Portugal? Hemma i Lisch eller?
Hemma i Lisch, ja. Men somnade fan Galan. LeBron körde över Gil och...
Mojano.
Mojano, precis. Så att jag somnade lite och sen... Ja, så jag ligger här, chillar.
Ni hör ju, jag och Patrik har försökt att få med Pablo i typ flera veckor i podden, men ibland så är Pablo så jävla upptagen.
Han ligger och chillar.
Ibland undrar jag om han har typ så här tre heltidsjobb eller vad det är frågan om, för man kan aldrig få till en podd med honom.
Det hör jag.
Ja, vad fan, ni kan ju bara sjuka tider. Det är 06.00 eller typ 22 liksom.
Vi jobbar, gubben.
Jo, men det gör vi allihopa. Trabajardio. Det är den mannen.
Man måste jobba, mannen.
Det är den mannen.
Halv mille på armen, mannen.
Nej.
Han släppte ny idag faktiskt. På 2 timmar.
Vem då? Vem snackar vi om?
Podcast.
Ja. Men va? Ja, men Simon, kom igen nu.
Nej, men jag har inte tid att kolla på YouTube längre.
Det är den mannen. Det finns bara en som säger så. Mannen. Det är den mannen.
Jag vet inte vem det är som säger så.
Jag skulle inte ge dig en Bentley, för du kan inte ens dansa på arsle liksom. Du kan inte skaka arsle, så du får inte en Bentley, gumma.
Det är fucking Olof Kåman.
Olof.
Han är fucking legend, mannen.
Håll inte på att lalla runt på den jävla paddelbanan, mannen.
Nej, exakt.
Funkar inte, mannen?
Funkar
inte. Det där är en sjuk snubbe.
Pablo älskar honom.
Ja, men jag tycker han säger halvvettiga grejer ibland och sen spårar han djur. Men han är jävligt rolig att lyssna på faktiskt.
Ja, han är ju hjärndöd, men han är ju ändå rolig att lyssna på.
Ja, faktiskt. Vad händer då, Patrik? Var är du någonstans?
Ja, men just nu är jag ju... Just nu är jag i Sydafrika. Muscle Bay är jag just nu. Vi åkte från Kapstaden hit igår för att vi idag skulle simma med hajar. Mm-hmm. Så jag gick upp innan Jesus föddes i morse. begav oss iväg ut på någon båt där för att hitta hajar och fick se en massa sälar, fick se lite delfiner, men någon haj kom faktiskt aldrig.
Mm. Okej. Okay. Men vadå, simma med hajar, skulle du vara i sån bur då eller vadå?
Ja, men exakt. Ja, det här ska ju ändå vara en av världens mest säkra platser. Och Cevitaj, de håller till här fram tills de blir typ 4 meter. Och sen finns det för lite mat här i den här bukten. Då, så då sticker de ut i det stora havet. Så att, det är ju väldigt, väldigt high garanti. Men det som hade hänt var att det var en späckhuggare.
Mm.
Som en späckhuggare som hade slaktat den här för ett par veckor sedan. Och då blir alla hajarna skrämda, så då sticker de. Sen vet man inte när de kommer tillbaka.
Sinnes. Men vadå sticker?
Så det är en jävla späckhugga som varit här och kört läkt rövare och sen så har de bara skrämt bort alla hajar.
Aj, aj, aj.
Ja, det var... De är ju riktiga... Det är ju det enda djuret som kan hota hajen i näringskedjan förutom människan då. Men jag är lite hes som ni hör. Jag har ju lite... haft lite problem med både tandvärk och som satt sig lite i halsen och annat. Så att jag är lite hes, men jag tänker att det får vara lite gött.
Det funkar fint.
Det är lika bra, mannen.
Men vadå, berätta lite mer om Sydafrika då.
Sydafrika är ju helt otroligt alltså. Jag har ju hört mycket gott om just Sydafrika, men jag har alltid tänkt att alla som reser någonstans, de pratar alltid så gott om det med platsen. Du vet så här, men gå till min tandläkare, han är den bästa. Mm. Liksom. Han förstår inte vatt hos någon annan idiot. Så, nej men det är lite sånt. Men Sydafrika är ju verkligen helt otroligt. Det är sjukt bra restauranger, extremt bra, de har ju sjukt bra råvaror här. Allting är svingött, vinet är ju... nice. Och sen så du vet, att gå ut och käka, du får ju anstränga dig om du ska hitta en flaska vin över 100 spänn.
Det är billigt också. Mm-hmm. Maten.
Alltså det är så jävla maten billigt. Också. Ja, så vi pratar mellan 50 och 100 kronor för en huvudrätt.
Oj.
Det är jävla nice.
Oj, oj, oj.
Så det är ju liksom som att gå och äta tapas. Så att en av säljarna som är med nu, han fick ju sån jävla feeling första kvällarna för att det var så billigt och gött. Så vi gick ju på något svingött ställe. Han bara, you know what? We take everything on the menu.
Feeling.
Han bara, det är den mannen.
Det är den
är riktigt nice. Det är jag känner igen en annan som brukar få feeling på sommaren. Och bara kör.
What? Mr. Waskes? Fast skillnaden är att Simon gör det på Peppers.
Ja, exakt. Där finns dock mat på Peppers också, men vi ska inte avslöja för mycket.
Ja, ja.
Men vad fan, Peppers är svinkul. Om det är någonstans man ska få feeling så är det ju Peppers. Ja.
Sant.
Nej, men så vi har varit här första dagen, så, eller andra dagen, så skulle vi iväg och köra någonting som heter Abglide, tror jag det heter. Eller Abseil. Abseil heter det. Och det är ju, man sätter på sig en jävla sele, hajkade i 3 timmar upp för ett berg. Och sen så när vi var längst uppe på berget så skulle vi liksom vincha oss ner därifrån.
Jaha.
På utsidan av berget liksom. Så att man klättrar liksom på utsidan av berget och sen hissar man sig själv ner längs med det. Och så det var ju ungefär 85 meter fall. Alltså 85 meter upp ungefär började vi hissa ner oss, och sen kom det ett vattenfall efter 30 meter som vi sen liksom gick igenom också. Så att,
fan, riktigt fett.
Det låter inte så jävla farligt, men det var så jävla gött alltså. Det var riktigt kul.
Det låter jävligt häftigt. Och,
hur länge skulle du vara där då?
För det var 8-9 grader i vattnet när vi håller på också, så att det är ju vinter här nu.
It's cold. Och nice. Det är samma tidszon som Sverige, va?
Samma tidszon som Sverige, så det är jävligt nice. Det är också därför väldigt många väljer att flytta hit, vilket jag kan förstå. Mm. Och nu när jag är här, så snackade med en kille som flyttade hit för ett tag sedan, och han skrev till mig direkt: har vi en paddel på lördag förmiddag?
Det har vi.
Så, vi får se om jag hinner med någon paddel.
Ja, men det vore också intressant. Jag har några kompisar här från Helsingborg som säger att det finns ju lite paddelbanor nere i Sydafrika, och RS har ju faktiskt börjat leverera en hel del racketar, bollar och kläder.
Ja, du ser.
Mm-hmm. Så det är ganska intressant.
De där långa racketen.
APT hade ju en tävling där nere i våras. Som, jag vet inte hur bra det gick, men med RS var det nere bland annat. Så att, det verkar ändå liksom som att paddeln börjar ta fart nere i Sydafrika. Vilket är lite kul.
Ja, men det är kul. Nej, men jag åkte förbi någon klubb som heter African Paddle i Kapstaden. Men jag var alla inne och kollade.
Nej.
Det är kanske något helt annat.
This is. Det kanske är något helt annat.
Ja. Jag vet ju inte.
Nej, men ingen aning. Nej, men jag åker hem på lördag kväll. Och så tar det ju ungefär... Ja, det tar ju nästan ett dygn att åka hem. Liksom, så att det ser man fram emot. Men det är sjukt nice att vara här. Jag vill absolut tillbaka. Du vet, de har coola djur. Sommaren här är ju helt otroligt. Då blir det ju inte, det blir inte Dubai-varmt här, utan det är 30 grader i luften och 22 i vattnet på sommaren. Liksom. Good.
Men fan, det blir en liten god reunion på onsdag då.
Ja, på onsdag ses vi ju.
Ja,
det blir lite nice. Men innan dess så får vi ju snacka om föregående helg, tycker jag.
Faktiskt.
Eller?
Okej då.
Vad hände förra helgen?
Okej då, Manu.
Okej då.
Rocka Fort Vaskes fick gurka av storkussan Pablo och Ricky. Bland annat.
Gurka.
Pablo, allt att vinna.
allt att vinna och ingenting att förlora. G50.
Fan.
Ja, men det var kul faktiskt.
Nej, men det var ju kul. Vilken jävla tävling du gjorde, Pablo.
Ja, vi spelar bra. Inte bara jag, Ricky spelar också bra. Jag tror vi bara för att berätta historien kort eller lång, så var
passa
det
på nu, vi på den.
I måndags, så, eller lottningen skulle släppas på måndagen, trodde jag. Och då hade jag ju snackat med Kalle och allting liksom sådär. Han var ju nere i Madrid och tränade. Och sen på tisdag morgon så ringer Kalle och säger att han har fått en sträckning eller någonting i ryggen och inte känner att han kan spela liksom sådär. Och då hade jag mer eller mindre räknat bort Växjö liksom. Ja, det får väl vara en tävling jag missar. Alltså,
ja, för du skrev ju i gruppen där bara, fan, ja, Växjö blev inget för mig. Exakt. Kalle skadad.
Och då tänker man också så här, vem ska man ta in? Alla är ju typ redan anmälda med partners liksom.
Ja.
Och sen,
jag är i Sydafrika.
Ja, exakt. Fan.
Fuck!
Och sen,
jag fattar.
Och sen så ringer, eller så skriver Kalle, men kolla med Ricky, för att jag vet att han och Gaspar inte får spela. Och då i samma veva.
Vad borde det på då?
Jag tror att bägge ligger topp 120 på rankingen, va? Något sånt.
VPT.
Precis, okay. Och de får inte göra det, utan en får ligga 119 och den andra måste ligga 121 då, om de ska spela ihop.
Ja, okay.
Någon sån. Och då ringer Jens från förbundet och, eller jag ringer Jens och kollar liksom, dubbelcheckar, kan jag spela med Ricky om det är så att han nu då inte kan spela med Gaspar, och så förklarar han lite reglerna, bla 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 typ. Och sen kommer jag i kontakt med Ricky och han säger ja direkt, och vi bara, shit, funkar det Jens att vi anmäler oss idag liksom, och så och vi får grönt ljus då Gaspar också hade hittat en annan spanjor samma dag, tror jag det var. För jag tror att de också hade fått nyheten samma dag om att de inte fick spela tillsammans. Alltså på tisdag morgon liksom. Och det var efter 12:01 någon gång lottningen kom ut. I alla fall, vi bestämmer för att spela och till Växjö på fredagen. Tränar. Och det var det som var så gött, att första träningspasset så spelade vi match mot Appelgren Frost. Och redan då direkt så kändes det som att vi klaffade lite någonstans. Alltså det känns liksom som att vi ändå hade spelat tidigare fast vi inte hade gjort det liksom. Det kändes superenkelt.
Brother from another mother.
Ja, men liksom, lite
love
så.
Is in the air direkt.
Ja, men alltså det kändes så jävla nice och liksom vi snackade lite små.
Ja, men ibland känner man ju när det är gött att spela med någon.
Exakt. Så jag tror att det gjorde jävligt mycket att vi fick in den timmen på fredagen innan matcherna startade på lördagen då. Som gjorde att vi ändå kunde prestera så pass bra och komma överens och hitta liksom ett spelsystem som funkade för oss bägge liksom. Och sen att vi går till final, det är ju bara riktigt, alltså för min del en bonus, och för han också att han känner att han kan spela bra ihop med mig också liksom. Så det var jävligt gött. Var det.
Men hur var nerverna inför liksom tävlingen? För jag vet ju att du har ju inte tävlat med honom och sådär. Och sen så, vilka var det ni fick möta i första matchen?
I första matchen så mötte vi ju helt ärligt med handen på hjärtat så trodde jag faktiskt att Staffan och Svensson skulle slå Govik och Hami.
Golestan, ja precis.
Golestan, exakt. Men då vann de den matchen.
Och de gjorde en jävligt bra match.
Ja, det tror jag. Det måste de ha gjort för att Staffan och, och Svensson är ju stabila liksom. Så vi mötte ju dem i första och samtidigt fortsatte och liksom vi hittade lite små vägar och vad jag skulle tänka på, vad han gillade att göra så att jag ändå hjälpte honom så mycket som möjligt också liksom, så att det inte bara kändes som att jag var tvåa i laget om man säger.
Nej, precis.
Och sen går vi igenom den matchen, jag tror vi 2-2 eller 2-3 ganska okej ändå match av oss och sen möter vi i kvartsfinal får vi Fors och Rickard Råd. Och där tycker jag nästan att det släppte. Efter vi låg under 3-2 i första on serve och sen vann vi 6-3, 6-0. Så att efter det så...
Det är starkt.
Ja, så där, efter det släppte något, det mer eller mindre. Då hände det någonting typ i spelet som shit, vi kan spela bra liksom. Och då fick vi nog lite mer confidence för att kunna gå in i matchen mot Simon och Kaje som tills idag vet fan hur många matcher de har förlorat på svensk mark, inte många i alla fall, de är ju lätträknade liksom och jag kände fan gör vi bara en bra papper liksom så där eller en bra match så ska jag vara nöjd liksom. Men sen spelar vi sjukt bra. Jag kan inte säga hur de upplevde matchen, Kaj och Simon.
Kan du inte analysera matchen lite då? För jag tycker det är lite intressant. För hur kände du Simon?
Nej, alltså här tycker jag liksom, om man kollar på matchen, för jag såg den i efterhand också, och taktiskt så spelar ni ju fruktansvärt bra från början till slut, Pablo. Där man måste liksom ta in förhållandena vi hade, för det var ju långsamma banor, svårt att kicka tillbaka och kicka ut bollen. Okej, vad kan man göra då för att liksom ställa till det, och det Pablo och Ricky gjorde var att de lobbade höga lobbar väldigt, väldigt bra, vilket gör att vi hamnade långt bak i position, långt bak i banan, och de lobbade ju mycket på Kaj, och där blir ju Kaj ganska låst, för att Ricky gjorde bra var att han kom fram, stökade till lite, petade in lite bollar förbi oss när vi hade nätet, och Pablo spelade en fruktansvärt stabil match från början till slut. Han egentligen inte missade någonting. Så att det jag tyckte Pablo och Ricky gjorde så fruktansvärt bra, det var ju att de satte tempot i matchen för det första. De väntade och avvaktade till rätt läge. Och när de väl gick före så gick de före i rätt läge. Och det som gjorde att vi egentligen aldrig kom in i matchen på det sättet vi ville. Vi ville öka tempot, det gick inte. Vi försökte sänka tempot och öka den i. Så att taktiskt sett så funkade de väldigt, väldigt bra tillsammans. Och de styrde tempot egentligen i matchen. Och det var nyckeln för deras seger, tycker jag. Jag vet inte hur ni kände. För att grejen var att vi spelade med en Wilson-boll. Och för er som lyssnar... Så är det ju stor skillnad på vilken bana du spelar på och vilka bollar du använder. Wilson-boll är en sån klassisk boll som är väldigt, väldigt tung. Så att för att förflytta bollen så måste du alltid ge bollen schysst. Du kan inte toucha så mycket. Du kan inte en volley eller en bandeja biter inte så mycket om inte du verkligen drar igenom hela armen. Så att det Pablo och Ricky lyckades med var att vi petade in bollen rätt så mycket. Vi kunde inte riktigt släppa igenom. Pablos raka lobb mot Kaje gör ju att Kaje hela tiden har bollen bakom sig. Och eftersom han inte kan kicka ut en boll i dessa förutsättningar och dessa förhållanden så är hans bästa vapen borta. Vad gör han sen? Jo, han kan egentligen bara peta rakt fram eller peta cross. Man kan inte riktigt släppa en vibora. Och det gjorde ju Pablo och Ricky sjukt bra att Kaje hela tiden hade bollen bakom huvudet. Alltså över sin vänsteraxel. Ricky väntade i rätt läge och så var han ju helt magisk, för när han väl flyttar över spelet kanske på min sida eller när Pablo flyttar över på min sida, då var jag ju liksom i en kall position. Och det var det vi, nu när jag kollar på matchen i efterhand så spelar vi ju mycket volym mot Pablo, eller framförallt Kaje spelar mycket volym mot Pablo, men eftersom banan var långsam, bollen tung, så gynnades Pablo bäst av det i detta fallet, för att han kunde kontrollera tempot och inte missa en boll och sen låta Ricky komma in och öka tempot ibland, eller när Pablo ökade tempot så var vi i en svår situation och stod kanske fel på banan. Mm. Det var väl lite så jag kände och så jag kan analysera matchen. Mm. Jag vet inte hur du känner på det. Ja.
Nej, men lite samma sak. Alltså, jag har mött Kaje några gånger nu och varje gång vi har mötts rakt så känns det ändå som att det blir en 50-50-match. Mm. Det är svårt att spela rakt eller spela igenom någon rakt. Ju. Mm. Så håller man på position och håller trycket i volleyn. Sen blir det, jag kan ju bli lite seg bak när jag blir överlobbad, men å andra sidan så hade jag nu i detta fallet då Ricke som hjälper mig sjukt mycket bakom. Mm. Då känner jag ändå mig trygg och kan kanske kliva en halv meter längre fram och pressa mina volleys lite extra. Liksom. Mm. Andra fall kanske jag varit lite passiv i mina volleys för att jag vill hinna tillbaka och täcka min overhead. Men sen samtidigt så det enda slaget jag tycker, eller enda, det farligaste slaget jag tycker Simon har, det är sin vibor eller bandejan stenåt ner till mitt hörn. Så den tog vi bort helt. Jag tror inte Ricky lobbade rakt en enda gång. Och jag lobbade nog inte cross någon gång heller. Alltså mot mitten eller lobba Kaje. Och Ricky samma mot mitten eller lobba Kaje. För att jag inte ville ha Simons vibor ner på mina fötter.
Mot fötterna liksom.
Ja, exakt. Precis. Så det var ju det slaget vi tog bort innan matchen. Okej, det enda slaget vi inte slår, det är två slag. Returerna på Simons backen eller en lob på Simons så att han kan slå sin vibor där ner på mig. Och sen tycker jag ändå att det blir ju också, alltså många säger så här, fan Pablo du spelar så jävla bra, så, alltså bla bla bla. Eller fan har du gjort något nytt, eller fan vad du har tränat. Du vet, jag blir bara irriterad när jag hör det, för att jag har ju inte det. Jag tränar lika mycket som jag alltid har gjort, eller lika lite. Men samtidigt så, det man ser nu är att jag får ju ganska mycket boll nu. Mm. Och då blir det att jag får spela mitt spel med fem, sex, sju slag i rad. I andra matcher kanske jag har fått spela en, två bollar. Och sen får jag ingen mer boll. Och sen som Simon sen så blir man lite kall och så får man två bollar till att spela på. Då är det ju jättesvårt att kunna göra någonting eller hjälpa. Någonting. Ja. Exakt. Och då kanske folk tycker, ah, men fan han var ju dålig, han har inte varit bra. Ja, okej. Okay. Ja, jag kanske är dålig då. Men alltså, förstår du skillnaden? det är liksom, och nu får man ju chansen att kanske visa mer av sitt spel för att man får fler bollar. Så att jag tycker att många som har sagt eller skrivit typ att fan, han har tränat mycket eller han har blivit bättre på väggarna. Nej, jag har inte blivit bättre på väggarna. Det är bara det att man får kanske mer boll nu och att det syns mer på streamen typ.
Ja, men det blev väl lite så. Man ville väl inte ge Ricky allt för lätta grejer liksom. Så det blev att spelet styrdes lite mot dig och då blev ju du bara hetare i matchen också. Plus att som du sa, jag tyckte man såg det väldigt mycket att du kunde gå in i som förhandspelare handlade ju väldigt mycket om djupledspaddel ju. Och om man då inte vågar riktigt chansa fram ibland när man har spelat till sig ett bra läge för att man måste täcka luften bakom sig, då blir det ju ibland att man hamnar på efterkälken. Men om man har en stabil gubbe bredvid sig som man litar på och som man vet kliver in en och en halv meter ibland när det behövs. Exakt. Då kan man ju ta de där extra stegen liksom.
Ja, precis. Och det tycker jag ändå att han gjorde sjukt jävla bra. Eller vi snackar om det mycket. Så fort han bara säger jag eller whatever så tar ju han den. Och jag sa det, ta ingenting i onödan nu eller att du blir liksom trött. För att jag kan ju hjälpa dig där bak också. Han bara nej, du ska vara fram och trycka din volley. Och lite samma spelstil tycker jag ändå att Simon och Kaje också har. Kaje tar ju också väldigt mycket där bak. Och det är det som har gjort att Simon har så jävla aggressiv spelstil. Det är för att han kan komma långt fram och trycka sin volley. Och kanske inte behöver vara lika rädd för att det ska komma eller att han ska bli överlobbad. Utan att Kaje ändå finns där bak och kan ta mycket boll. Om man skulle lobba på Simons backhandsida, om man säger. Mm. Vilket egentligen är en backhandspelarens jobb.
Men nyckeln i, för att komma dit ni kom, det var egentligen att Ricky spelade bra i början när Kaje spelade väldigt mycket cross. När Kaje kände att det var tufft att spela mot Ricky så bytte han ju över spelet mot dig Pablo. Och då blev det att våra transportbollar gick ju mer eller mindre från Kaje till Pablo. Den här raka parallellen. Det vi borde kanske ha gjort då, eller kanske hade varit en nyckel att komma ur det, den situationen vi var i. För vi kände oss väldigt låsta. Och det var egentligen att försöka kunna kontrollera Ricky. Att vi transporterar Ricky, accelererar mot Pablo kanske. Det testade vi aldrig egentligen i efterhand. För att problemet här var ju att Ricky började så pass bra att allt han rörde eller allt... eller till 70% så var så hans slag gjorde så mycket skada för oss att det kanske var ett vinnande slag eller slaget innan en vinnare kom från Pablo Rickis sida. Så att vår bana blev ju mindre, vilket resulterade i att vi försökte spela mer mot Pablo, få in mig i spelet, men Pablo gjorde det bra rakt. Och sen när vi väl spelade mot Ricky, då skulle Ricky hämta bollarna i mitten kanske, och då blev vår bana ganska mycket mindre. För i slutändan kollar man sig 2-3, så spelar vi kanske på 70% av deras bana istället för att spela för de sista 30. Så ville vi inte spela på Ricky för att han spelade så bra också, såklart. Och det var det som blev så bra, som Pablo inne på, att han kunde closea nätet lite mer, Ricky kunde täcka lite mer bakom. För att de här sista 30% på Rickys sida gjorde han så pass bra i början att det gjorde oss lite rädda att spela på den ytan. Och det är samma sak där, om man det Pablo och Ricky gjorde så sjukt bra, det var att jag fick, enda gången jag fick spela en boll på min forehandsida, det var när de verkligen gick för ett vinnande slag. Så att jag var i ett underläge, i ett pressat läge. För att annars hade jag kunnat öppna upp spelet lite mer på Rickys sida och göra banan större. Men jag fick ju röra allt från min backhand, eller så rörde Kaje mycket från sin backhand. Och det var ju en av de viktiga nycklarna till att de egentligen fick oss att känna oss så låsta som vi gjorde. Och de kunde känna sig så lugna och fria och trygga i spelet som de gjorde, tror jag. Jag vet inte, rätta mig om jag har fel, Pablo. Men
nej, men så är det, absolut. Och sen också som du sa från början, det var ju ganska långsamt. Och med de här bollarna, då får man ju också en extra tid att tänka och kunna ställa in sig i försvaret. Och sen lobbade vi ju sjukt bra hela turneringen, tycker jag. Som Simon sa också, det var svårt att kicka. Alltså, Kajes bästa slag är ju att han kan kicka lite spontant. Mm. Alltså att man inte ser liksom när kicken kommer. Och jag vet inte om man kickade någon boll i finalen.
Nej, i semifinalen.
Eller vad säger jag? I semifinalen, förlåt. Semifinalen, förlåt.
Nej.
Så att det, där ser man också hur långsamt det var. Liksom. Och jag tror också det långsamma spelet både gynnade oss lite mer kanske, jag vet inte. Men jag är jävligt nöjd med hur vi bägge kunde spela.
Precis. Bra, men Kaja sa ju i intervjuer att alla som möter just Simon och Kaja har ju allt att vinna, och det är ju en väldig poäng på det, och vi har ju pratat om det väldigt många gånger innan, Simon, liksom, att varje gång ni går ut på banan så förväntas ni att vinna, och det är en ganska svår uppgift att hela tiden ha på sig.
Men det är det som är lite komiskt, så som folk kanske approachar Pablo och shit vad bra spelat, har du tränat mer nu, har du gjort något annorlunda? Samma sak, fast tvärtom får jag ju. Jag får ju alltid gurkan på mig och säga bara, ha fan, har du inte tränat? Har du lagt ner? Du vet så här, när jag var skadad i höften så fick jag höra från omvägar att Simon ska sluta satsa nu. Ja, alltså precis. Du vet så här, han ska inte träna lika mycket. Han ska nog lägga, alltså så här. Jag bara, what? Alltså, det ligger ju en sanning i det Kaja säger. För varje gång vi spelar i Sverige, en svensk tävling som en SPT, vi har väldigt lite att vinna. Vi har ju 11 titlar tillsammans. Och utöver dem så vann jag en hel del med Vindal innan. Och allt, alltså vinner man, okej, då har du gjort det folk förväntar sig. Men inget bra typ. Det är bara där dina förväntningar.
Nej, verkligen, det är ju
Exakt. Det är så det ska vara. Nu har de vunnit och det är så det ska vara. Men det är det som är så tråkigt, att folk, alltså jag säger inte att det är negativt att folk säger att jag kanske har tränat mer nu, att vi slog Kaj och Simon på grund av att jag har tränat mer och bla bla bla. Alltså det stämmer liksom inte. Jag har alltid tränat mycket och jag är alltid lika tänd på att åka till en tävling, oavsett om jag blev i det här fallet. Nu är också många lägger en koppling till att jag inte kommer i landslaget till kvalet till exempel. Och han är så sjukt taggad nu. Nej, jag är inte extra taggad för att jag inte fick komma med i landslaget. Jag är alltid taggad för att spela tävlingar. Jag är alltid sugen på att vinna tävlingar, vinna matcher. Det är liksom ingen skillnad. Men det är också så här, det ligger så mycket bakom kulisserna som folk inte ser än själva matchen. Folk ser ju bara matcherna. Och det tycker jag också är så här, fan ring upp istället och fråga läget innan ni skriver någonting eller gå ut med någon typ av info till folket. Fan, prata med själva personen innan man skriver någonting eller gissa på hur de tror att det är, istället för att ringa, men det är så här jag har pratat med Pablo, det är så här det ligger till, eller du vet så där. Jag tycker vi ibland att det blir liksom fel information.
Jo, absolut. Sen dras det också lite för stora växlar, tycker jag. Alltså det gör ju en fantastisk tävling rakt igenom och sådär, men jag vet ju att du är duktig och det krävs ju inte, alltså det krävs ju bara att man gör en bra match. Man kan ju faktiskt slå ett bra lag, och alltså oavsett i sammanhang, situation, till och med jag med någon skulle kunna vinna mot någon som är bättre i en match, men bäst av 10 kanske inte. Alltså det finns ju så mycket i padel, i ganska små marginaler, och man kan ha lite saker och ting på sin sida, och man kan ha liksom lite stolp in vissa gånger och sådana grejer. Så att jag tycker ibland att man drar lite för stora växlar av att man gör en bra tävling. Alltså, för att du gör alltid en bra tävling. Det är bara att någon gång så kanske du inte gått final, och andra gången har gått till semi. Någon gång, alltså förstår man det?
Ja, men så är det ju. Ibland får man spela mycket, ibland får man spela mindre. Liksom, och då blir det... Mm. Då blir, och man tränar inte, man har ju inte tränat mindre för att man får mindre boll. Alltså förstår du? Det blir liksom så här...
Nej.
Ja, men jag tränar ju lika mycket även fast jag inte fick röra bollen denna tävlingen och vi förlorade i en åttondelsfinal. Så har jag ju tränat lika mycket som om... Som i detta fallet nu, att jag kanske får mycket boll för att jag kanske var i på papper sämsta spelaren.
Alltså, sen är det ju generellt media, de ska ju alltid...
Jo, så är det,
måste ju
så
dra
är det,
någon men slutsats det, liksom.
Men det är också tråkigt att som Simon säger, antingen som har gjort det ena för mycket eller det andra för lite, bara för att man gör bra resultat. Folk, för jag tränar alltid... Alltså, Simon tränar alltid 200,000%. Jag tränar alltid lika mycket... Varje dag jag tränar så är det fullt ös liksom, och jag tränar inte mer eller mindre bara för att man gör en bra eller dålig prestation. Alltså så är det ju.
Nej.
Men det är klart
att det kan finnas lite motivation i ryggen med att du inte blir uttagen, kanske också kändes lite märkligt, och då är det ändå gött att göra en bra tävling.
Ja, men samtidigt är det ju inte det som gör att vi spelade bra idag till helgen för att jag inte kom med i landslaget. Men att jag var extra taggad för att jag inte kom med. Alltså, det var
nej, det tror sista jag inte, man men tänker. Det är ändå gött.
Ja, jo, absolut. Nu efter, alltså så på papper så är det ju jättebra. Mm. Absolut, att man kanske visar att man ska vara med kanske i truppen och sådär. Men det är upp till Jonas, whatever. Men att jag skulle varit extra taggad för att man inte kom med. Jag, det tycker jag är fel, för att jag alltid är taggad och har varit sen man var... liten, och tävla är det bästa man vet. Så att oavsett om man
El Niño.
Om man är med i landslaget eller inte, så är man lika tackad för att spela tävling oavsett. Liksom.
Men sen så får man inte glömma, det är folk, alltså jag blir fortfarande förvånad över, du vet, ibland när de typ i vissa artiklar han förlorar mot honom. Man bara, vänta. Spelar de två själva? Spelar de en crossmatch själva? Alltså, det är en lagsport. Nej, alltså det, tillbaka lite till det Pablo nämnde innan. Han och Rickard inte spelat ihop, och redan från första början kändes det bra. Förhållandena passade dem perfekt och de kunde följa upp varandra klockrent. Då ser man liksom att med fel partner, det är klart du kan se dålig ut. Med rätt partner så kan du se riktigt jävla bra ut. Och det handlar om att få de sakerna att funka. Och där tycker jag, om man kollar generellt, hur ser svensk topppadel ut idag? Vi har jättemånga bra spelare. Vi har jättemånga bra par som spelar ihop men spelar taktiskt fel för att få ut sin fulla potential. Och varför? Jo, det är för att vi inte har riktigt tillräckligt många bra paddeltränare som kan, alltså, förändra matchbild, ge dig verktygen för att bli ännu bättre tillsammans som par, och vad ni kan förändra på för att förändra en match. Ibland tror jag att många par att okej, de här två ska börja spela. Nu bara hypotetiskt sett, ska spela en SPT. Ja, det gick inte bra. Okej, då byter de till nästa tävling. Och så spelar man med någon annan. Oj, det gick skitbra. Och så går det bra tre tävlingar, sen går det dåligt. Okej, då byter vi igen.
Mm.
Eller så bara ångar man på samma, med samma partner hela tiden. Och så sakta men säkert så gör man några små förändringar här och var. Och, du vet, istället för att utvecklas snabbare med hjälp av någon annan. Och det är det man måste förstå, att i detta fallet, bara för att leka med tankarna, så gjorde ju Pablo och Ricky det riktigt bra tillsammans som par i dessa förutsättningar. I andra förutsättningar så kanske det har gått mindre bra, men då kanske de vet vad de ska göra för att göra det mer bättre. För Ricky är en väldigt erfaren spelare som har varit med i gamet hur länge som helst. Men tillbaka till det jag sa, att jag är trött på att höra att han slog honom, att han vann över honom, eller det, när man ser rubriker, han slog honom, bara, men vad är det du snackar om? De vann över dem, ska man säga. För det är en lagsport och inget annat. Och precis, man kan inte undervärdera ens partners prestation eller ens prestation själv. Men tillsammans så är man ett lag och man vinner och förlorar tillsammans. Så att har man fått lite boll eller mycket boll, man kan ändra på saker och ting. Man kan hitta en massa bortförklaringar, men i slutändan så är man ett lag och man vinner som ett lag och förlorar som ett lag. Det är lite som fotbollen, man skyller oftast på tränaren. Och här i detta fallet också, egentligen är du ett lag, två spelare på plan, och saker inte funkar, då måste man ju vända sig till sin tränare. För att vi spelare, vi har för lite kunskap och bara lösa det själva. Och man ser mycket inifrån en bana, men du ser en helt annan sak utanför banan. Och därför tror jag att för svensk paddel självklart utvecklas den sjukt mycket. Och någonting jag verkligen gillar är att det kommer mycket spanjorer som utmanar oss på svensk mark, för att vi lär oss av dem. Vi lär oss hur de spelar, vad de gör vid vissa tillfällen. Men vi behöver fortfarande utvecklas ännu mer, och många gör så gott de kan. Varje gång jag åker till Spanien eller tränar med någon tränare så lär jag mig något nytt. Men det måste man ju liksom lära de andra i truppen. Och där tror jag att det liksom tanken och inställningen måste ändras egentligen i Sverige. Att det är inte att han eller hon slår henne, utan de slår dem. Alltså att man snackar mer som ett lag.
Men kan det inte vara att de också, det var ju lite, nu blev det ju väldigt mycket typ så här kusinkampen medialt också.
Men jag kopplar lite till det Pablo sa, att folk kanske tror att han tränar mer eller mindre, att han inte blir uttagen till landslaget, han är mer motiverad. Att det handlar egentligen om att vi måste ta ut ett lag egentligen, tycker jag, som funkar bra som ett lag, vilka ska spela med vilka. Inte bara ta ut, alltså om man tänker teoretiskt sett, okej, men vi testar de här uppställningarna. Det är en gambling. Alltså det är ganska stor gambling, för att vissa funkar inte med andra, och vi kanske inte har de där kunskaperna som vi verkligen behöver i ett landslag, kanske med det taktiska, när vi utmanar bättre lag som är bättre än oss. För det är det som är charmen med padden, tycker jag, är att man behöver inte alltid ha de bästa slagen för att vinna matcherna, för att du kan ha de bästa slagen men ändå inte vinna matcherna. Och det är ett gott exempel att bara kolla Bella. Så att det liksom är viktigt där att förstå att man fortfarande liksom gör så gott man kan, men man ska liksom se varje spelare för vad de gör bra och vad de gör dåligt, och sen vad man gör bra och dåligt som ett lag tillsammans, och därefter ta upp en trupp och inte bara gå på resultat, tycker jag.
Ja. Vi får se, det finns ju mycket som kan hända. Det är ju kval på gång, och där ser det ändå ut att ha ganska goda förutsättningar. Sen kan det ju vara ett annat lag som blir uttaget ju till Qatar, om vi tar oss dit, vem vet.
Det här får vi hoppas.
Pablo Ricky.
Ja, exakt.
Nej, men hur är det med Kalle nu då? Är han bättre eller?
Vi snackade senast igår. Han har varit i måndags van att kolla ryggen och gå på sån här, han kör rehab. Men han berättar typ historier där han ibland liksom efter att ha spelat två matcher så kan han vakna mitt i natten av att liksom han ligger och nästan gråter av att det känns som att det är någon som hugger en kniv i ryggen på honom liksom. Och det
är hemskt med ryggsmärta.
Ja, och jag har liksom sagt att alltså han är 25 bast. Det är liksom så här, ta den tid du vill ha. Alltså är padden värt att du ska må så här dåligt? Eller går det inte att bli bättre på kort tid, så tycker jag att man ska ta hand om kroppen, och hälsan går ju före all paddelturneringar i världen liksom. Han säger väl att han ska gå och köra rehab nu och känner väl efter. Jag tror han skulle spela Madrid. Jag vet inte vad det är för tävling, om det är någon VPT eller någonting kommande vecka eller om 2 veckor. Jag vet inte exakt hur deras schema ser ut, men att han i alla fall skulle testa och spela Madrid innan Västerås SPT. Och att vi tar ett beslut därefter, så att inte han blir liksom helt knas i ryggen. För att det är väl bättre att han vilar än att spela om han inte är 100% klar och kunna spela. Det är ändå alltid 2 tuffa matcher på en lördag och eventuellt match på söndag också i så fall liksom.
Så vi får se. Alltså vi får se lite. Se. Ja. Och vilken blir nästa tävling för dig nu, Pablo?
Nästa tävling för mig, jag vet inte riktigt. Jag har snackat lite med, det går ju den här Expo-tävlingen. I Stockholm, jag tror det är nästa helg, va?
Alltså, ja, det är samma helg som VPT.
Precis. Och då har jag snackat lite med Rocafort om att spela den.
Ja. Oj, oj, oj!
Men vi får se lite vart... det är också så här, jag vill också kolla på paddel liksom. Alltså man läser ju också mycket av att bara titta på paddel. Och jag ska vara där hela fredagen med sponsorer, och sen ska vi vara där och kolla på kvartsfinalerna på fredagen. Med Joel och några andra polare liksom och sådär. Så att jag är lite så här, det är sista anmälningsdagen idag till den tävlingen. Så att det blir antingen att jag spelar den innan Västerås, eller så är det Västerås då som blir nästa tävling. Och det är om slutet på månaden.
Men tävlingen i Expo, vad är det för tävling egentligen?
Nej, jag vet inte. Det är nog bara en A-klass tävling.
Det är en A-klass, okej.
Bara för att spela lite match. Ja.
Ja. Ja, men det är gött ju. Pinnarna ska ju in.
Exakt. Ska in, ja. Exakt. Så att man inte hamnar för långt efter.
Nej.
Slåss om rankingen lite.
Du då, Simon, vad är din nästa tävling?
Min nästa tävling blir ju VPT i Stockholm. Så att,
Just det!
För er kära lyssnare som...
Det är den mannen! Som
lyssnar. Det är den mannen! Det är VPT-mannen!
Det är den mannen!
Spela en jävla A-klassmannen, vi måste spela jävla
A-klassmannen!
Det är dags att kliva upp på sängen, mannen! Kan inte fan hålla på och spela jävla A-klassen, vi måste upp och spela VPT-mannen!
Kom igen, mannen! Det är dags att stoppa upp, mannen!
Spela main draw, mannen! Inga jävla kval, mannen!
Oj, oj, oj! Nej. Vi har faktiskt,
men ni har väl fått helt okej lottning eller?
Ja, vi är väldigt tacksamma för VC:et vi fick, och vi fick en helt okej lottning av det man kan välja. Vi ska möta Salvadoria som är en bra kille från Valencia, och Jorge Rodriguez som har egentligen spelat tidigare med Rubio, men de har splittats, och de här två har bildat par nu nyligen. Så att det är ett par som jag tror faktiskt jag och Danne har en bra chans. Om jag får säga så. Det är klart det är inga lätta matcher, men vi går in ödmjukt till uppgiften. Men det är faktiskt en match jag tror vi kan ta om vi vaknar på rätt sida just den dagen och spelar vår bästa paddel, så tror jag definitivt att vi kan ta dem. Så för alla er som lyssnar på vår fina podd, så kom bort och stötta på oss. Vi spelar onsdag den 14 september Avicii Arena, och jag tror vi går på cirka, vad kan vi säga, 19.00-20.00 på kvällen på onsdagen. Men kom gärna tidigare.
Drömtid.
För att Victor och Pierre spelar redan vid 4-tiden, och tjejerna spelar från 1 egentligen. Amanda och Anna spelar 1 den 14 september onsdagen, och Soffan och Barre spelar efter Victor och Pierre. Och efter deras match så kliver vi på. Så jag tror runt 19-20 tiden borde vi kliva på onsdagen.
Och vet du vad, Simon och Pablo?
Nej, gubben.
Jag har även en rabattkod ifall folk vill komma till mässan som är i den helgen ju. Padel Expo som Pablo pratar om. Jag tänker vi kan ju bara dra en liten plugg för den. Det är inget sponsrat eller så, men jag är ju tyvärr inte hemma den helgen. Men vi har ju en rabattkod som man kan använda inne på padelexpo.com. Och den rabattkoden är PP20. Då får man 20% på entrébiljetten valfri dag på mässan.
Nice. Snyggt. Och det är världens största paddelmässa.
Jajamän.
Jajamän.
Så det är väl så här, man ska ju inte missa världens största paddelmässa 16-18 september på Scandinavian XPO i Stockholm. Och jag tror att det kommer vara typ så här 160 utställare. De ska ha någon turnering och olika sorters aktiviteter varje dag. Och det går att läsa på om allting inne på paddelexpo.com. Men ska man gå och kolla på dig så får man köpa en biljett till själva VPT-eventet, eller hur?
Ja, men exakt. Och det är bara att gå in på Swedish Padel Open hemsida och köpa biljetter. Men det kommer också gå bussar från Avicii Arena till Stockholmsmässan, alltså till mässan, till Expo. Så för er som inte kanske har bil så är det ändå smidigt att ta sig ut till mässan fram och tillbaka om man vill ta och kika lite. Det kommer ju dyka upp x antal proffs också från VPT-touren på mässan och
en och annan,
så det kan vara trevligt att träffa på dem, kanske signa någon, få någon autograf eller kanske till och med slå några bollar. Så att mässan kommer nog bli fett på helgen och som jag sa, det kommer gå shuttlebussar däremellan så att ni enkelt kan ta er från arenan till mässan, från mässan till arenan.
Är du taggad på att spela då?
Jag är jävligt taggad. Danne kom hem från Portugal igår och nu har ju förberedelserna börjat på riktigt.
Men hur kör ni nu fram till onsdag då? Berätta hur planerna ser ut när åker ni till Stockholm? Och...
Ja, vi kör, nu är det torsdag, vi kör dubbla pass idag. Vi kör ett långt pass fredag här nere i Helsingborg. Och lördag så åker vi upp till Stockholm. Vi åker upp ganska tidigt för att vi vet att vi kan få bättre sparring och fler matcher där uppe eftersom spelare från Pri-Previa och Previa främst och huvudtävlingen kommer ganska tidigt ändå. Jag tror att Pri-Previa-spelarna lär ju vara på plats redan på söndagen och kommer vilja träna. På måndagen tror jag vi har en match med Leal och Rico. Och vi ska organisera ännu fler matcher. Så att tanken är egentligen att våra förberedelser kommer vara i Stockholm söndag, måndag, tisdag och så kommer vi kliva på banan på onsdag. Och förhoppningsvis så ska vi försöka att kamma hem den första segern där på VPT i main draw där två svenska spelare vinner som par.
Det har varit riktigt fett.
Det har varit riktigt fett.
Men du Patrik, när åker du upp till Stockholm då?
Jag vet inte riktigt. Jag kommer hem här från Kapstaden på söndagen och sen så åker jag ut till Vegas på torsdag. Så jag måste packa om bara så jag kan åka upp egentligen antingen tisdagen eller onsdagen.
Kom.
Jag tänkte om vi ska åka ihop kanske. Jag tänker åka tisdag kanske.
Åka tisdagen, ta en liten god middag någonstans.
Ja, det hade varit nice ju.
Ja. Det hade varit trevligt.
Ja, men jag snackar med Hyper, de löser nog något gött hotellrum till oss.
Ja, det är den alltså. Det är den. Hyper alltså. Det är den.
Tack Hyper. Nej, men jag är taggad. Det är kul. Jag älskar ändå när det är sådana stora... Som VPT i Malmö, då var det bubbla i hela stan. Det var jävligt kul.
Ja, men det är det som är så sjukt.
Att match går bra också.
Padden ska inte ha Globen. Alltså, det hade man inte kunnat tro för ett par år sedan.
Nej, men precis. Så det blir kul. Det blir kul. Så vi håller verkligen tummarna för dig där, Simon. Och jag ska försöka filma lite content från inifrån också. Få lite behind the scenes. Få lite dokumentärstyle på det.
Den löser vi.
Men Danne brukar ju ofta ha något filmteam också med sig. Så vi får se så att vi inte krockar med varandra.
det blir nog bra. men vi ser fram emot VPT Stockholm. Och,
verkligen?
Ja, vad ska vi säga? Kom dit.
Stort lycka till.
Stort tack, gubben.
Good luck.
Stort tack. När vi ändå snackar om Hyper, såg ni den sjuka tennismatchen denna morgonen, gubbar?
Men det har ju varit så mycket bra tennis nu.
Mycket bra tennis. Det går bra för United i Premier League. Alltså allting går bra. Vad händer?
Ja, vi kan väl bara lägga in för att vi måste, att vi är ju även den veckan sponsrade av just Hyper. Det är ju det.
Hyper!
Och sen kan vi, alltså, tack snälla Hyper. Men jävlar vilken tennis. Jag har ju följt Kyrgios så som alla andra här nu. Det är så jävla kul att spela på hans matcher. För det känns ibland som att han också har bettat på matcherna. Raserier på ett anför.
Men det är lite tråkigt för turneringen ändå att han har förlorat det. Fan.
Skittråkigt.
Alltså. Ja.
Men vad har vi att säga om Alcaraz och Sinner? Vi snackar om Alcaraz i 19 barre. Sinner är 21. Mm. Alltså tennisen de levererar idag, det är väldigt sällan man ser en sån match.
Det var sjukaste. Ja. Som de springer.
Jag tror inte så många såg matchen, för att den var ju så, det var så dålig tid. Så du kan väl berätta lite, men det såg ut lite som, jag vet inte, jag har aldrig sett två personer tävla om att slå hårdast på bollen.
Nej, men det är ju två gubbar som spelade fram tills två i midnatt, alltså två på natten, där de bara springer och slår allt vad de kan. Typ nästan mer eller mindre varje slag, och matchen varade i 5 timmar och 15 minuter, så att det är liksom bara hatten av vilken prestation de levererade på banan. Och att, alltså du vet, jag satt ju klockan på 5:50 i morse egentligen bara för att se matchen. Och sen så höll den igång nästan till 9 på morgonen, vilket är helt galet. Och då missade jag ju stora delar av första och andra set. Men i vilket fall, sjuk tennis. Matchen svängde fram och tillbaka konstant hela tiden. Bettingbolagen måste ha varit helt galna, för att det var ju omöjligt att förutspå hur fan matchen skulle sluta. Man trodde ju att när Sinner servade för matchen i fjärde set med matchboll, att matchen var över. Men när matchen skulle vända ännu en gång och till slut kunde Alcaraz vinna. Men han låg ju risigt till med 2-1 i set och matchbollar mot sig i fjärde.
Ja.
Så att hyper måste ha svettats en hel del.
Men ärligt talat, alltså han Sinner då, italienarna, när de spelade tiebreak i tredje set och han vinner tiebreaket med 7-0.
Då mår han bra.
Alltså han spelade ju inte dåligt om bollarna, och sen fjärde set fortsätter han ju spela sig upp till egen serve, matchboll. Det är som du säger, då har man, alltså han har ändå krigat, då hade de kanske krigat i 3:50 eller något. För att kunna ta hem det. Vad var det du sa att han Alcaraz hade sagt när han tog handduken?
Det var vid, jag vet inte vad ställningen var, men det var i slutet av fjärde set. Så skulle
det var när han hade breakball till 5-5 i fjärde set.
Ja, då. Så skulle han torka i ansiktet, och så har de ju mickar som man hör vad de säger. Så går han och säger till sig själv: kom igen nu, jag är en tjur. Kom igen nu, för fan, jag är en tjur.
Alltså de där
gubbarna,
alltså
hur mår man då?
Alltså, det är den, alltså, det är en tjur, ja. Alltså,
man måste vara en tjur, man.
Kom igen nu, du är en tjur. Kom igen nu, du är en tjur.
Kan inte vara någon jävla gräshopp.
För helvete. Nej.
Ja, men de har så jävla starkt psyke med.
Sen vänder han matchen.
Jävla psyke.
Ja. Nej, det var sjukt att se.
Hur dåligt mår italienarna idag, nu då? Han måste ju må så dåligt.
Han har det tufft.
Han sa i intervju här att det var hans livs sjukaste förlust någonsin, typ. Alltså, det kommer att må med det. Ja, men så är det ju. Alltså, tänk dig också i sista Grand Slam för året.
Ja.
Var en boll ifrån semifinalen där man ändå, vinnarna utav de här två, känns lite som favoriter, även om TFO har spelat sjukt bra i USA. Så på papper så är vinnarna utav denna matchen favorit i nästa match för att gå till en final.
Ja.
Så man förstår ju besvikelsen, och samma sak som Nick, som Kyrgios sa i sin match när han förlorat, alltså nu när han har fått mer smak av att spela Grand Slam, så är nästa liksom Australien. Han bara ska gå och vänta här i 4 liksom månader nu inför att spela nästa liksom. Det känns som livet har gått under liksom. Men ja, det var helt sjukt. Så att nu hejar man ju såklart på Alcaraz och hoppas att han tar hem hela tävlingen.
Ja.
Och då skulle han bli,
jo, men precis,
typ en av tidernas, alltså, det, alltså på 2000-talet, yngsta världsetta, va?
Blir han världsetta om han vinner?
Ja, det blir han. Vinner han, så blir han världsetta. Den är faktiskt riktigt sjuk.
Ja, nej, men som sagt, varför vi pratade om det här var ju såklart för hypers skull. Det finns ju mycket padden nu, och vi har ju minst inte VPT i Stockholm som Simon ska vara med och spela här nu. Och där kan man ju såklart spela från och med fredagen på kvartsfinalerna, semifinalerna på lördagen och finalerna på söndagen. Oddsen kommer ut tidig morgon, så det är bara in, kika, spela på dem. Och vill ni ha lite goa odds däremellan, så rekommenderar jag att göra som Simon. Ställ klockan tidigt på morgonen, gå upp, kolla US Open, och där finns det ju väldigt mycket live odds som man kan spela på också, och det behöver inte vara så mycket för att det ska vara roligt att spela. Och det är det som är kul med tennis, tycker jag.
Verkligen. Och vi får inte heller glömma att Champions League och Europa League också är igång, så gillar ni fotboll så har vi massa matcher där också nu framöver. Så att mycket sport, det gillar vi.
Mycket sport, och det är nice. Så att, vi påminner om att man måste spela ansvarsfullt. Man behöver vara 18 barre för att lägga sina bets. Och i övrigt så önskar vi lycka till, och man kan besöka stödlinjen.se. Så vi säger väl tack snälla Hype, och jag säger ett extra tack till Hype för att jag är i Sydafrika just nu tillsammans med Hype.
Life.
Life med par, life med par, life med Hype. Tack Hype. Ja, men bra boys då, va, innan vi rundar av. Mm. Vad händer? Vad händer?
Vad händer?
Jag har tänkt på en sak.
Vad har du tänkt på?
Jag har tänkt på en sak. Nej, men jag gjorde en intervju här nu som är ute i paddeltidningen, tror jag den heter. Den fysiska magasinet. Och så skickade jag lite bilder här, och så valde de ju den närbilden som är på hela mitt ansikte och hela omslaget. Så att den kan inte missa.
Sexy motherfucker är du där.
Tack Medi. Nej, men och då gjorde jag en intervju där, och vi pratade lite om padden generellt och hur min roll och vad jag gör, och sen så fick jag då svara på vad som var bra och vad som var dåligt med padden. Och då, jag tänkte lite på det när man satt och tänkte på typ så här paddelsverige, var det dåligt med paddelsverige? Och då blev det lite typ direkt, jag tänkte på det att, är det inte lite trist liksom att vi är just nu i den här nedförsbacken vad det gäller paddel. Du vet, för ett år sedan så var vi på uppförsbacken, alla tyckte det var roligt. Hallarna liksom, det blev uppköpta till höger och vänster, det slängdes miljonbelopp. Och ja, men du vet, det var bara så här, ja, jag pratade med två guldgossar. Men, nej, men förstår ni vad jag menar? Alltså, det var ju fast en helt annan approach till paddeln. Nu, det enda jag läser på, alltså utan att slänga någon under bussen liksom, en paddelfeber, paddel direkt, det är liksom så här, den hallen är konkurs, de här gör det här dåligt, svenska spelare är bortskämda, de här kan inte göra det här, nästa år så kommer de dra in de här, denna bilsponsorn drar sig ur, alltså du vet, det är som att vi tillsammans hjälps åt att liksom lägga mer is i nedförsbacken för att det ska gå fortare ner liksom.
Men det är också, jag tror också det, det eller, jo, men det är samtidigt, och jag håller med, det är oftast negativa rubriker, oftast, när man ska läsa någonting om padden nu för tiden, men
det är också så svenskt att man bara ska lyfta det dåliga och inte lyfta det som är bra, tror jag.
Ja, exakt. Mm. Exakt. Också så här, folk, ja, de tänker på klicken och bla bla bla, och vad fan,
jo,
är det livet och leta klicks? Ja, men då läser
ja,
inte
nej,
skiten.
Ja, men så kan man ju
då
tänka med Aftonbladet också. Liksom. Det är ju,
ja, men vad fan. Istället för att försöka någonstans och kanske komma med något positivt och sådär. Jag fattar ju väl att det är ju väldigt negativt nu när det kommer till att hallarna står tomma och bla bla bla. Och, fine, men, ja, men så ser det ut. Det var det liksom. Vi behöver ju kanske inte, om man skrivit en sak om det, behöver man inte upprepa det 10 gånger till bara för, eller ändra på orden lite för att lägga ut en ny likadan story. Mm. Alla vet ju vad det är som håller på att hända med padden och speciellt hallarna som läggs ner och bla bla bla. Men ja, vi har hört den historien nu och vi kan liksom fan jobba kanske lite mer åt och försöka få det.
Jo, men precis. Men jag tänker bara så här, för att alla vi som är i padden, vi vet ju. Alltså vi ser ju så här, ja, men det där är klicks. De gör det här, det här. Men jag tänker på det som typ nu när jag är på en sån här resa med folk som liksom aldrig kanske har spelat paddel. Deras första reaktion är så här, de bara, ja, hej, hej, vad heter du? Patrik. Jag bara, Patrik, okej, okay, vad är det du gör då? Liksom, ja, men jag har en YouTube-kanal om paddel liksom. Ja, oj, spelar folk paddel fortfarande? Mm.
Ja, men det är också tråkigt. Det är också tråkigt att du måste behöva försvara paddeln också. För att det
jag
är
vet,
så,
men det blir typ som att, för att de läser ju bara rubrikerna då, de scrollar ja, ju bara, så att ja, de är lite så här, ah, men padde hörde mig så mycket om, och nu det enda hör jag att alla lägger ner liksom, så att det är väl ingen som spelar det fortfarande. Mm.
Men det,
och där ja, tycker jag att vi då inbördes, alltså jag tänker just padde direkt, jag tänker alltså alla de som är ett ansikte utåt för padden då, alltså ändå har ett litet ansvar tycker jag för att inte sänka padden liksom fullständigt, för att det är så, det behövs inte, det är ju tufft nog,
men det är ju tufft, och sen så finns det ju alltid mer jobb man kan göra för att det ska gå bra. Tidigare så kanske man direkt då öppnar en hall och hur räknade man då? Jo, man räknade bara liksom vad man har kvadratmeter i hyra, hur mycket man drar in på x antal timmar per dag. Okej, det här blir bra, och så sätter man någon jolle på i receptionen. Nu måste man ju jobba in för det. Liksom, alltså, nu får, du, okay, nu får vi investera i tränare nu, för att det kommer generera fler som kommer spela. Vi behöver fler nybörjartränare, vi behöver mer avancerade tränare för att träna satsande ungdomar. Vi måste, och du vet så här, man får ju tänka outside the box lite nu och verkligen liksom skapa en förening och bygga en förening som tennisklubbar, fotbollsklubbar.
Det är ett företag nu liksom. Man måste verkligen driva
och det inte...
Ja, jag tror man måste göra mycket mer aktiviteter. Du vet, innan funkade det typ med privatlektioner. Innan hade du sett, du hade tre coacher i en hall. Alla kunde välja om de ville köra 6-12 timmar privatlektioner varje dag. Typ. Nu är det kanske man får två per vecka. Alltså privatlektioner, så jag tror också man måste bygga runt omkring med verksamhet, med barn, med
företag,
med frukostgrejer, med företag, med lunch.
Alla försöker ju göra det. De som är seriösa aktörer, de försöker ändå göra det nu. Det är inte det jag menar. Jag bara tycker att jag tycker det är trist liksom när folk utifrån padden, det enda de ser är ju det vi själva ändå väljer att producera.
Men det handlar ju mycket om att allt dåligt som händer, det ska man publicera direkt, om och om och om igen. Men man publicerar inte upp allt bra heller. Det är väldigt sällan man läser om att någon får beröm, typ, eller den här klubben gör det här bra, den här typ så här. Jag har aldrig läst en artikel att shit, Paddlemates, okej, vad är Paddlemates typ? Okej, Paddlemates kan skapa, kan klubba jobba med. Det är även bra för spelare att hitta spelare på sin nivå. Du kan arrangera matcher, du kan rabattera ut tider för att spelare inom samma nivågrupp ska kunna hitta varandra och spela på en ledig tid billigare. Alltså,
kolla vilken sponsrat inlägg jag fick in
på. Ja men på riktigt, alltså så här. Jag är ju sponsrad av Paddlemate och jag tycker att produkten i sig är klockren. Jag tror många klubbar jobbar med dem idag. Men varför läser man inte sådana artiklar liksom, att okej, shit, typ så här, allesammans, klubbägare, halldrivare eller spelare, ladda ner Paddlemates-appen för att hitta spelare på din nivå, oavsett om du är i Sverige eller utomlands. Det kan hjälpa klubbarna att, ja, jag vet inte, jobba på olika sätt, och det sånt läser du inte, utan du läser okej, de här två bråkar, personalen och ägarna, bla 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 bla, om och om, om igen, istället för att lyfta att...
Men jag tror också att fler måste samarbeta också. Det blir ofta 100%. Så här, de tänker bara på sin hall, de tänker bara på sina, du, fan, nu fick jag en idé här, vi håller oss bara för oss själva så att ingen annan snor vår idé. Alltså det blir väldigt mycket, vi kör vår grej, ni kör er grej, vi kommer inte säga vad vi kommer börja köra nu. Alltså det är så här, det är många tänker bara på sig själva istället för kanske tänka lite mer att alla hjälper alla, så att padden så sätt också växer och att det liksom inte dör ut lika snabbt på samma sätt liksom heller.
Kolla tennisen typ, de är uppdelade i regioner typ syd, väst, öst, liknande. Det har vi, så långt har vi inte kommit inom det svenska förbundet att man delar upp regioner, tror jag, och kanske hjälps åt. Även om man kanske är konkurrenter, så är en klubb kanske i Malmö inte konkurrent med en klubb i Båsta, för att man kommer inte pendla från Båstad till Malmö för att man är trogen till den klubben och spelar där varje dag, men man kan ju fortfarande samarbeta och kollaba på något sätt.
Sen ska man aldrig glömma att det är ändå människorna som i slutändan som gör det. Alltså om man vill, jag vet ju själv typ, alltså det är inte den bästa, det är väldigt sällan den fetaste klubben som man trivs bäst i, utan det är ju ja, men jag gillar att spela där för där är den personen. Eller ja, men du vet, jag tycker fortfarande så här, Helsingborgs paddel, som nu heter VAP Helsingborg eller någonting, var så här, det var ju, fanns väldigt få klubbar som slog det, eller Mellby liksom, som slog det tidigt liksom. Man kom in dit, det var god stämning, människor som bara var där för att de älskade liksom sporten, och ja, men du vet, så här, sånt kommer alltid vinna över liksom skrytbyggen, om man ska vara helt ärlig.
100%.
Så att, nej, men odriva klubb behöver vi inte prata om, för det är ju ett helt avsnitt i sig på allt man kan göra. Jag bara menar att, vi i alla fall som sitter på insidan av Paddelsverige, som har möjlighet att påverka liksom det som de som inte är på insidan ändå ser av padden, vi måste ändå ta ett litet ansvar kring hur vi kommunicerar om Paddelsverige. Alltså att inte bara lägga oss ner och att det är liksom katastrof och att allting är dåligt och att ingen spelar längre, för det är ju det som blir bilden. Utan att där tycker jag liksom att både Paddelfeber och Paddeldirekt, vi som har en podcast, jag som har en kanal, alltså att man försöker lyfta och visa på att fan, jo, det finns. Det görs mycket bra grejer fortfarande. Det är folk som spelar. Folk tycker det är kul. Det är inte bara, alltså det finns mellanchefer som spelar fast de jobbar även dagtid nu. Men alltså,
vad drar mer klicks då? Om du har en rubrik där det står padden lyfter igen eller nu kraschar padden. Vad väljer du att klicka på?
Man kan ju vara smartare då. Gör så här då. Så byggde Pontus miljonbolaget inom paddel. Och så gör man en intervju med han som startade Foron. Liksom, hur värvar han världens bästa spelare till sitt greppsprayföretag som han startade lite som ett sidoprojekt? Är inte det intressant?
Men det finns ju så mycket bra.
Man kan även köpa en Totospray med rabattkoden PP10 om man vill. Om man vill, mannen. Nej, men nej, jag vet inte. Jag bara tycker
det är det man inte får glömma.
Vi fokuserar så mycket på det negativa. Och alla nej, poddar och alla nu. Det har varit mycket så här. Det har varit mycket på det, fokus på det negativa. Det är lätt att hamna där. Och jag kan också ofta göra liksom kul content av det negativa. Alltså att man kan skoja med att man är lite bitter och sånt. Och det är ju roligt ju. Men någonstans måste vi ju lyfta allt bra på det Sverige som finns också. För det finns. Det finns fortfarande guld kvar i bäcken.
Definitivt. Och det, man kan ju kolla lite på hur det var i Spanien. Det blev en överetablering. Fast när Spanien genomgick en överetablering, det är inte så att de slutar bygga hallar. Det byggs ju nya hallar än idag. Men det var överetablering för 10 år sedan kanske. Så att i Spanien finns det idag över 60 000 banor. Självklart går inte alla 60 000 bra. Men padden växer än idag i Spanien. Så att när de gick igenom den här överetableringsfasen där det kanske stod lite tomma banor här och var, så på något sätt så lyckades de ändå få sporten att växa över tid. Så att det är liksom en process kanske att det blir tuffare och att driva verksamhet kanske med paddelhallar, just för att de kanske försöker maxa och ska bygga bastu med utsikt över centerkorten och man ska bygga det ena och det andra. Men då får man ju tänka liksom att...
Och så glömmer man det viktiga.
Så glömmer du det viktiga.
Det är ändå hjärtat.
Och vad är det viktiga? Alltså, kollar du, varför älskar svenskar kanske åka till sydkusten i Spanien? Det är för att spela paddel, dricka sin bira efteråt och liksom tillhöra en gemenskap. Det är det viktiga. Det är hjärtat i sporten.
Såklart.
Och det är därför vi alla spelar paddel. För att vi älskar själva sporten. Inte för att man kan basta med kulturen, utsikt och kolla när någon spelar paddel. Eller man ska spela på den fetaste anläggningen för att de har mat som är Michelin-stämplat. Liksom. Ja, men lite så är det ju.
Håller med. Ja, men fan gubbar, vi får väl runda av här då med de positiva orden om paddel Sverige. Den är inte död.
Den är inte död och jag tror den är bara i sin uppbyggnad och sin, alltså, kanske fas 2, men att padden kommer bara växa och det gäller bara liksom att lyfta det som är bra lika mycket i alla fall som det negativa, så att man inte fastnar i det negativa.
Nej, precis.
För annars blir det som att man lyssnar, du vet, varje gång man sätter på nyheterna på morgonen så hör man ju allt skit i världen och du vet man blir rädd om mänskligheten. Men samtidigt får man ju liksom fatta att okej, det här är allt dåligt som händer i samhället, men samtidigt så finns det mycket mer som är bra också.
Ja, men precis. Och varenda bana som kommer ut på någon jävla konkurssajt måste inte vara en artikel, tänker jag.
Nej.
Eller hur?
Lyft unga stjärnor som jag tycker är fantastiskt kul att se. Faktiskt nu när jag var i Växjö så såg jag flera juniorer som verkligen växte. Och du vet, jag läser inte en enda artikel om egentligen just paddel, om vilka som har blivit bra, vilka som har utvecklats egentligen. Kolla på, det var Willy som mötte Gaspar i andra omgången tror jag i SPT eller första. Och det jag hör från Roger Aromi och Gaspar, som bägge två är rankade topp 120 i FIP-rankingen, alltså VPT-rankingen, Det är att de bara, alltså den här unga killen, alltså jag tror han hade lekstuga, för gick jag hit och så slog han bollen dit och gick jag dit och slog han den här. Han spelade, alltså han spelade 7-6 ett set mot Gaspar och Aromi och inte en artikel, ingen uppmärksammare, och vi snackar om en junior som är 16 bast. Hur kan inte det vara möjligt? Mm. Det tycker jag är helt absurt, att allt fokus kanske är på ekonomi, siffror, det ena och det andra, men vad är egentligen paddel? Det är...
Nej, men han fick en artikel, såg du inte den?
Nej, jag missade den. Ja, men det var väl den när de slog Axel och...
Jo, exakt. Regnet.
Precis.
De slog Holm och Regnér, och då blev ju vinkeln så liksom att han slog sin tränare liksom, eller han slog sin lärare i paddeln.
Ja, men då blev det också negativ. Det blev ju en negativ artikel. Ska han verkligen kunna slå sin tränare? Alltså så.
Yeah. Exakt. För att, och så var det massa folk som hög på det. Och det då kokar jag faktiskt.
Och istället för att hylla honom...
För han är ju grym ju. Varför kan det inte handla om honom? Liksom? Men, varför ska det handla om att Axel förlorade? För det var ju det artikeln
precis,
handlade om.
Artikeln handlade om att Axel förlorade, inte att Willy och hans partner vann. Alltså, hylla juniorerna som spelar så bra paddel som de gör. Alltså, kolla bara vad de kan vara om 8 år eller 10 år. Alltså, precis. Vinkla artikeln för att hylla de som gör någonting bra, tycker jag.
Det är den vi ses på Osta. Det är den! Det är den, mannen!
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.